Europe is reeling under severe heatwave conditions. The record-breaking heatwave has already claimed more than 1,300 lives.
I Sydeuropa har värmeböljorna avlöst varandra slag i slag den här sommaren. De extremt höga temperaturerna sätter stor press på de samhällen som drabbas. Skolbarn skickas hem, tågen kan inte rulla och kärnkraftverk stängs när temperaturen stiger.
This is not a one-off event. It is becoming the new normal.
I Sverige är sommaren svalare, men även vi har anledning att börja förbereda oss på att hantera fler och mer intensiva värmeböljor de kommande decennierna. För de förväntas öka även hos oss när klimatförändringen fortsätter. Det kan man läsa i den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som presenterades förra veckan. Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och 125 experter från ett 80-tal organisationer, bland annat SMHI och Folkhälsomyndigheten, har bidragit med kunskap om hur vi kan förbereda oss och anpassa samhället för att klara utmaningen på bästa sätt. Det finns ganska mycket att göra, visar det sig. Det här är Vetenskapsradion med mig, Marie-Louise Kristola, som var på plats i Almedalen när alltså Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys presenterades av Susanne Schyllerstedt, utredare på Expertrådet för klimatanpassning. Jag har ju suttit och lyssnat här när ni presenterade och jag hörde också panelen efteråt. Det var flera stycken i den här panelen av de som kommenterade som sa att de blev lite, när de insåg vidden av det som ni beskriver här, så kändes det lite i magen och de blev lite oroliga eller ja, emotionella.
Ja, den här rapporten visar en väldigt allvarlig bild för hur klimatförändringen påverkar Sverige. Den tittar bredare än kanske tidigare analyser har gjort. Hur påverkas ekosystemen? Hur blir de här kaskadeffekterna om klimatförändringen påverkar livsmedelsförsörjningen till exempel? Och den här samlade bilden, den blir väldigt allvarlig. Bland annat så har vi tittat på olika klimathändelser som skyfall och värmebölja som påverkar och innebär stora risker redan idag. Och de här kommer att förvärras mot slutet av seklet och då kommer de också inträffa samtidigt som andra typer av händelser utvecklas som stigande havsnivåer eller ökad medelnederbörd till exempel. Mm.
Och vad är det då för effekter som ni ser på samhället?
I analysen så har vi riskbedömt effekter till exempel minskad skörd inom livsmedelsförsörjningen kopplat till skyfall eller ökad medeltemperatur. Vi har tittat på hur hälsa påverkas, psykisk och fysisk hälsa från mildare vintrar, från värmeböljor men också från skyfall. Vi har tittat på hur skador på vägar, infrastruktur och byggnader ger påverkan och effekter på samhället och också ekonomin och miljön.
Extremvärmen sveper över Europa, ser jag här på en nyhetsflash på min dator. En som verkligen vet hur det är nere i Sydeuropa när det kan bli som allra varmast är ju Gabriele Messori, professor i meteorologi och extremväderforskare på Uppsala universitet.
Jag tycker att ett viktigt perspektiv är att de som är unga idag kommer att uppleva flera gånger under livet händelser som de som är lite äldre idag skulle betrakta som väldigt extrema. Så att det som var någonting som skulle hända en gång under livet för de som nu är lite äldre kommer att bli någonting som händer ganska ofta för de som idag är yngre. Extremt varma och torra somrar. Jag tänker på skyfallshändelser och kraftiga lokala översvämningar och liknande. Så även om vi blir väldigt effektiva med att minska vårt utsläpp så kommer ändå effekten av klimatförändringar att vara omfattande.
Välkommen också Olivia Wiksell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Ni har ju också varit med och bidragit till den här rapporten och ni tittar ju då särskilt på förstås effekter på folkhälsan.
det är så många dimensioner av hälsan som kan påverkas negativt av klimatpåverkan. Allt ifrån fysiska hälsan till den psykiska hälsan. Och här ser vi ju tydligt också att det är höga temperaturer och värmeböljor eller extrema temperaturer som kommer påverka hälsan. Och det har vi redan mött idag i Sverige, men det kan påverka hälsan i form av förtida död. Världshälsoorganisationen har ju alldeles nyligen gått ut och sagt med anledning av de höga temperaturerna nu att på 4 år har vi tappat 200 000 liv i Europa och samtidigt sagt att vi kan förebygga det här. Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel och hur man kan arbeta på särskilda boende till exempel för att skapa bra miljöer för äldre.
Så har du 200 000 liv de senaste 4 åren. Tror du att de här siffrorna och det där sambandet är riktigt har sjunkit in hos människor?
Nej, situationen är ju inte riktigt lika allvarlig i norra Europa, i Sverige. Vi har ju erfarenheter från de höga temperaturerna sommaren 2018. Och då tror jag vi räknade med att vi förlorade i storleksordningen 700 liv. Då. Så att det är ju helt andra siffror för oss. Men det ger ju också en möjlighet för oss att börja förbereda oss. Och mycket av förberedelsearbetet handlar om globala frågor, om globala temperaturhöjning. Men förberedelsearbetet sker ofta på lokal nivå. Hur kan vi jobba med samhällsplanering här? Hur kan vi jobba med att öva också inför höga temperaturer? Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet vård- och omsorgsboenden hur man ska hantera det här? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid. Så vi har en möjlighet att göra betydligt mer och vi stöttar ju det här också från nationellt håll.
Det här med psykisk hälsa och hur det kan på vad finns det för exempel där?
I den här rapporten som släpptes idag så lyfter man ju fram också årstidsbunden depression. Vad händer om vi inte har så långa och snörika vintrar till exempel med ljuset? Att leva i ett mycket mörkare Sverige. Så att det finns så många delar här som vi behöver se också hur de samverkar. Just klimatkonsekvensernas påverkan på psykiska hälsan är någonting som lyfts fram i rapporten att vi måste beforska det området betydligt mer.
Och du sa ju faktiskt, Olivia, att när du är ute och talar med och möter kollegor ute just i Europa, ja, hur ligger Sverige till egentligen?
Det är ju högre upp på agendan i södra Europa och det lyfts vid nästan alla internationella möten jag är med i för att det har mycket större konsekvenser på andra länder.
Vad är det som lyfts?
Allt ifrån översvämningar, höga temperaturer till fästingburna virus, smittämnen till allt det som kommer med klimatförändringarna som påverkar hälsan. Vi vet ju att klimatet också påverkar allra mest de sårbara grupperna så att det kan i värsta fall förstärka ojämlikheten också. Så att jämlikhetsdimensionen lyfts ofta relaterat till det här. Och man kan säga för oss är det ju en smygande kris. Och vår förmåga att möta smygande kriser är ju lite sämre än de här kriserna som bara dimper ner. Men för många länder är inte det här en smygande kris utan det är ett faktum här och nu.
Mm. Och då kan man förstås säga att det ger oss då också tid att faktiskt agera nu innan det blir så allvarligt. Så hur vill ni att den här rapporten ska användas nu? Susanne Schylstedt.
I första hand är det en rapport som ligger till grund för Klimatanpassningsrådets rekommendationer till regeringen om hur klimatanpassningsarbetet i Sverige ska stärkas. Jag hoppas också att andra aktörer läser den här. Den presenterar väldigt brett och detaljerat hur olika klimateffekter drabbar olika områden. Läser och reflekterar utifrån sina verksamheter och kanske vad man kan göra själv.
Är det värmeböljorna eller är det skyfallen? Vad är det vi måste börja agera mot redan nu och vad kan vi göra? Jag vet ju att ni jobbar ju med det också som forskare, att ta fram varningssystem till exempel.
Redan nu kan vi fundera över system för tidig varning. Så hur kan vi förbereda oss med kanske en vecka, 10 dagars framförhållning när vi ser att det finns en stor sannolikhet att någonting väldigt extremt kommer att ske. Samtidigt som vi kan stresstesta våra system, hälsosystemet eller räddningstjänsten och andra system, genom att ta fram realistiska scenario för händelseförlopp. Hur skulle det kunna se ut om vi hade en väldigt extrem värmebölja om 20 år i Sverige med mycket varmare temperaturer än de som vi har sett under den historiska perioden?
Ja, och där var ju ni faktiskt båda två, Olivia Wixell och Gabriele Messori, med på ett annat seminarium igår som jag lyssnade på. Där var också Robert Egnell med, som är rektor på Försvarshögskolan. Och han sa ju att det där är en svaghet som vi har, att vi kan liksom inte riktigt föreställa oss hur illa det skulle kunna bli. Håller ni med om det?
Ja, absolut. Och jag tror att vi har mycket kvar att göra när det gäller att öva också gemensamt för det här, för sådana scenarion, och ha de här gemensamma scenarierna som vi behöver förbereda oss på och utbilda, såklart. Så det stämmer. Inspirerad av hur vi jobbar med totalförsvaret kan vi också jobba tillsammans utifrån de här olika klimatscenarierna.
Och vad betyder det för Folkhälsomyndigheten då att Gabriele Messori till exempel och hans kollegor kan ta fram sådana här prognosverktyg som säger då att vi kan redan se nu att nästa vecka så kommer en stark värmebölja som kanske... Kan inte du förklara lite mer? Det är ju inte bara att det blir 40 grader varmt i 3 dagar, för det vet vi ju redan, men det är någonting mer.
Jo, de kallas för konsekvensbaserade prognoser. Det vill säga att man inte bara tar fram en prognos för klimatfaran, i detta fall extrema höga temperaturer, utan man också tar fram en prognos för konsekvenserna. Nästa vecka kommer 35 grader i någon storstadsregion i Sverige, och vi förväntar oss att det kommer att orsaka 900 dödsfall. Man kan anpassa sin prognos utifrån vad som olika myndigheter behöver för sin beredskap.
Ja, och det här är ju ett mycket användbart verktyg. Dels så kan vi som sagt bara förebygga mycket, men sen är det också, precis som Gabriel säger, viktigt för hälso- och sjukvårdens beredskap. Vad ska man vara beredd på kan hända då om 5 dagar? Och att kvantifiera det gör att vi kan förbereda oss på ett ännu bättre sätt.
Nu pratar vi ju då värmebölja till exempel. Men Susanne Schillestedt, ni har ju också identifierat de här händelserna som kanske inte sticker i ögonen lika mycket, men som kommer oftare och som nöter på. Ja, men till exempel våra gamla vattenledningar som byggdes ut på 60- och 70-talet och så.
Ja, det som vi har tittat på i den nationella klimat- och sårbarhetsanalysen är just de här mindre omfattande men mer frekventa, till exempel värmeböljorna eller skyfallen. Och även där har konsekvenserna bedömts ganska högt i kombination med då att de kommer att inträffa allt oftare. Det kan vara till exempel att det blir oftare översvämmade källare eller överbelastade VA-system till exempel. Även en mildare värmebölja som inte är den där värsta kan ju innebära hälsopåverkan och påverka arbetsplatser och arbetsmiljö och så vidare. Så det är det som sen kan då få påverkan på produktion och hälsopåverkan om vi får spridning av förorenat vatten till vattendrag eller dricksvatten. Och det ger som en nötande effekt på samhällsfunktionerna, och den där samlade effekten innebär att riskerna kan bli höga även där.
Mm. För du nämnde också det här med kaskadeffekter, och kan du ge exempel på det? Vad är det för någonting?
Och det kan vara till exempel en skörd minskar kopplat till torka, och då leder det till olika följdeffekter som gör att inkomster blir lägre, eller det kanske krävs prishöjningar som kan också få sociala effekter i Sverige när människor ska gå och köpa sin mat i matvarubutiken.
Jag tänker att vi vill sluta med en mer optimistisk tag på rapporten, att en punkt som rapporten lyfter väldigt tydligt och som jag tycker är väldigt viktigt är att i princip allt beror på samhällsutvecklingen. Både hur mycket kommer klimatriskerna att öka i framtiden, det vill säga kommer vi att lyckas begränsa framtida klimatförändringar eller inte, och hur sårbara blir samhället för de klimatriskerna som materialiseras i framtiden. Så samhällsutvecklingen påverkar båda delar. Och det betyder att vi har jättemycket handlingskraft. Vi kan både minska framtida risker och minska samhällets sårbarhet för framtida risker. Att identifiera specifika områden där vi är sårbara och inte tillräckligt förberedda. Att ha modet att ta fram dessa värsta fall scenarion som sen vi kan använda för att förbättra beredskap.
Jag tror också Gabriel talar en hel del om synergier. Vad vi vet är att en och samma åtgärd kan både skydda oss mot klimatrelaterade dåliga konsekvenser, men också faktiskt stoppa en dålig klimatutveckling. Och till exempel då man tänker samhällsplanering, man planterar och planerar för mer grönska i städerna, för mindre material som suger åt sig värme, så får man både svalka och man kan påverka klimatet positivt, och man får också positiva hälsoeffekter på andra sätt. Eller som vi resonerar om, aktiva transporter, att man ger större möjlighet att cykla eller gå eller röra sig på annat sätt utan bil. Ja, det påverkar både klimatet positivt men också hälsan positivt. Så att många sådana synergier behöver vi titta efter, och vi har pratat här idag om synergierna mellan att öka samhällets motståndskraft och resiliens allmänt för olika kriser. Ja, det ökar också vår förmåga att hantera klimatrelaterade utmaningar. Mm.
Och hur mycket ser du att det där sker redan idag? Var tionde äldreboende tror jag har inte en beredskapsplan, men det betyder ju att 9-10 har det.
Ja, det har hänt en snabb utveckling på många områden, inte minst när det gäller hur särskilda boenden för äldre personer har jobbat med höga temperaturer. Och så ser vi stora gap på andra områden. Vi har ju faktiskt från Folkhälsomyndighetens sida gått igenom 14 stycken klimatrelaterade ohälsorisker och tittat på där hur ser riskerna ut, sårbarheten ut, men också hur ser vår kapacitet ut. Och på vissa områden har vi ju bättre kapacitet, så att det här är ett av de områden där vi ser att vi gjort mycket. Och sen finns det andra, vi nämnde här tidigare, förskolegårdar, skolgårdar. Ja, där har vi kanske inte jobbat lika mycket med hur de klarar häftiga skyfall, översvämning på översvämning, och ändå erbjuder en bra skolgårdsmiljö.
Susanne Skyllestedt, vad ser du vad, när det handlar om lösningar, sånt som vi har gjort bra redan idag, sånt som vi gör bra redan idag?
I analysen så har det visat att ganska många områden i Sverige ändå har en förmåga, grundläggande förmåga för anpassning. Att det finns kunskap, det finns finansiering och det finns motivation. Så ja, men områden där det finns ställda krav redan på att hantera klimatförändringens effekter, att där har man kommit längre.
Ser ni någon risk i att nu börjar vi lägga så mycket pengar på klimatanpassning så att är det, vi kommer att strunta lite grann i den där andra delen i vågskålen, det vill säga att få ner, fortsätta och verkligen arbeta för att få ner utsläppen?
Just utsläppen är ju en väldigt viktig faktor i hur stora riskerna blir. Det är avgörande för att riskbilden inte ska bli ännu värre. Samtidigt så behöver vi jobba med klimatanpassning. Minska exponeringen för stigande hav till exempel, eller göra våra samhällen mer robusta för de förändringarna som kommer kopplat till skyfall till exempel, eller värmebölja som vi har hört om.
Ser du någon risk, Gabriele Messori, att vi kommer att göra antingen eller?
Det finns säkert en risk med detta, men jag tycker att med rätt kommunikation och om beslutsfattare verkligen tar ansvaret för att se helhetsbilden, att det behövs både en minskning av utsläppen och anpassningen, då kan vi lösa detta.
Du har lyssnat på Vetenskapsradion om värmeböljorna, skyfallen och andra klimatrelaterade utmaningar som förväntas bli både vanligare och intensivare i Sverige under kommande decennier, och hur vi kan förbereda oss och anpassa vårt samhälle. Vi hörde Susanne Skyllestedt på det nationella expertrådet för klimatanpassning, Gabriele Messori, professor i meteorologi i Uppsala universitet, och Olivia Wixell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Producent Mikael Borgert, tekniker David Hellgren, och jag heter Marie-Louise Kristola.